I romanen Ett eget rum skriver Virginia Woolf: alla kvinnor borde gemensamt strö blommor över Afra Bens grav, för det var hon som förskaffade dem rätten att säga vad de tänkte. Afra Behn föddes 1640 i England. Hon jobbade som spion för den engelska kungen både i England och utomlands. Hon skrev också pjäser som spelades flitigt runt om i hela Europa. Men det är inte det jag ska berätta om här. Jag ska berätta om romanen som hon skrev på sin dödsbädd 1688. Oronoko, The History of the Royal Slave. En historia om etnicitet, kön, makt och politik, och som än idag påverkar forskare, feminister och författare världen över.
Vilken fantastisk kraft hon hade. Och hon är en politiskt mycket engagerad person. Det är också väldigt häftigt med en kvinna som på 1600-talet så självklart tar plats i ett politiskt sammanhang och uttalar sig tvärsäkert. Det är inte så många kvinnor som vågar göra det idag. Hon gjorde det då, för 400 år sedan. Det tycker jag är fantastiskt.
Det här är författaren Moa Mattis som skrivit om Afra Behn i sin bok Pionjärer och feminister. En bok som tar upp kvinnliga äventyrare och författare som använt resandet för att få vara fria och som i sitt skrivande väckt frågor om ras, kön och vanmakt.
Det är en reflektion av en historisk period, en tid i vår västerländska eller vår historia som är viktig för oss idag, i vars kölvatten vi fortfarande lever, som handlar om hur vi ser på människors värde, vem som har värde och varför. Det gäller både hudfärg, svartvit, det gäller kön, kvinna, man. Och i det pågående samtalet och i den pågående konfrontationen, för det är det ju också, så är Oronoko både ett inlägg och en spegling.
Jag var själv ögonvittnet i mycket av det som ni kommer att läsa här. Och vad jag inte kunnat uppleva har jag fått berättat för mig personligen från huvudpersonens mun. Hjälten själv gav oss berättelsen om hela sin ungdom. Även om jag måste erkänna att för längden skulle ha 1000 små händelser från hans liv tagits bort, då de skulle vara tunga och kanske uttråkande för min läsare, hur intressanta de än må verka, eftersom vår historia är fattig och äventyren få. Den sista delen av hans äventyr utspelar sig i en koloni i Västindien som heter Surinam.
Afra Behns berättelse handlar om prinsen Oronoko som orättfärdigt säljs som slav till en brittisk man. Han hamnar i Surinam, men eftersom han är av kunglig börd tar han omedelbart saken i egna händer och vägrar acceptera sin roll som slav. När hans älskade Imoinda blir gravid vill hon inte föda ett barn till slaveriet. Oronoko leder ett slavuppror, men de blir övermannade och tvingas ge upp. För att Imoinda inte ska behöva lida dödar Oronoko henne innan han själv torteras ihjäl. Oronoko kom ut 1688 och året efter dör Afra Behn, troligen i syfilis. Men Oronoko hade blivit en succé, någonting som den samtida dramatikern Thomas Sudden tar fasta på. Upphovsrätt existerar inte i 1600-talets England, så Sudden snor helt enkelt historien rakt av och gör den till en mycket framgångsrik pjäs. Under många år så var det också Suddens Oronoko, pjäsen, som sågs som originalet. Och Afra Behns roman faller i glömska. Kanske är det därför som Onkel Toms stuga ofta sett som den första romanen om slaveriet, trots att den kom nästan 200 år efter Afra Behns Oronoko. För Oronoko handlar verkligen om slaveriet. Och mycket av det som berättas har Afra Behn alltså själv upplevt under sin korta period i Surinam.
Och böden kom och högg av hans testiklar och kastade dem på elden. Och med en slö kniv karvade de sen av hans öron och hans näsa och brände dem. Oronoko rökte vidare på sin pipa som om inget bekom honom. Då hackade de av hans arm, men han satt rak och rökte vidare. När de högg av den andra armen sjönk hans huvud, pipan föll ur hans mun och han gav upp andan utan ett ljud. och utan en förebråelse.
Oronoko är en roman med många bottnar och den går att läsa på många olika sätt. Kanske framförallt eftersom den kom innan romanen som form egentligen fanns. Därför blir berättelsen en blandning av reportage, essä och politisk pamflett. Afrabén var nämligen övertygad royalist och först och främst så var nog Oronoko, för Afrabén i alla fall, ett försvarstal för monarkin.
Under den här tiden när Afrabén växer upp, när hon lever, när hon verkar, så är frågan om kungamakten och den parlamentariska makten en stor fråga, inte bara i England utan i hela Europa. Och hon ansåg att det bästa sättet att styra ett land var med en kung i spetsen snarare än ett parlament. Och det är ju förmätet av oss att sitta nu och ha på ett sätt åsikter om detta, om att hon skulle ha varit konservativ eller bakåtsträvande. För ingen av oss har levt under Cromwells republik, som var en ganska hård och blodig tid.
Afrabén är inte emot slaveriet per se. Den diskussionen förs överhuvudtaget inte då. På 1600-talet är bönder fortfarande livegna i Europa. Vissa människor är helt enkelt mer värda än andra. Och att förslava en kunglig, det gör man bara inte. Därför anser Afrabén det vara ett brott större än någonting annat. Men i och med detta blir också bilden av den svarta i Oronoko mycket olik den bild som den västerländska litteraturen har gett genom åren. Det var en tid när börd gick före både etnicitet och kön.
Och det är ju svårt för oss att läsa det med, eftersom det är mellan vår tid och Afra ligger ett antal hundra år med en lång, lång stormig diskussion, debatt om just slaveriet och mänsklig värdighet och mänsklig frihet, franska revolutionen, amerikanska revolutionen, befrielsekriget i tredje världen. Det är en otrolig massa historiska processer och händelser och skeenden som ligger däremellan. De distinktioner Afra gör mellan människor är inte de samma som vi gör idag.
Under 1600-talet figurerar fortfarande bilden av den svarta i Europa som en respekterad krigare. Kanske svår att förstå sig på, men i alla fall jämbördig. Och även om Afrabén känner sig nödgad och poängterar att Oronoko är svart och ändå inte barbar, så beskrivs han närmast som en grekisk gud. Hans slavnamn blir Caesar. Han får vara vacker och fängslande rent utseendemässigt, men han får också ha ett intellekt som bländar.
Jag har många gånger träffat och konverserat med denna stora man och blivit vittne till åtskilliga av hans mäktiga handlingar. Och jag försäkrar min läsare att de mest ärofulla hov inte hade kunnat skapa en modigare man, varken till själ eller hjärta, en mer rättvis själ, ett kvickare sinne eller intressantare eller mer roande diskussioner. Han visste nästan lika mycket som en beläst man. Han hade hört talas om och beundrade romarna. Han hade hört talas om inbördeskrigen i England och vår kungs beklagansvärda död. Han hade inget barbariskt i sin natur utan betedde sig som om hans undervisning hade skett i något europeiskt hov.
Och då kan man ju säga att Afras bok om Oronoko, den bilden där av en svart man som hon ger, är ju litteraturhistoriskt sett ganska unik. För går man sedan fram ytterligare 200 år ungefär i tiden till onkel Toms stuga på 1800-talet, så är ju hennes bild av onkel Tom en helt annan. Han är ju en helt annan slags figur. Han är ju en undergiven, mild, han är ju ingen ädling, han är ingen kung, utan han är verkligen en slav. Men en god människa, en god slav. Mera som en hund egentligen än någonting annat. Så att Afrabens bild av en svart upprorshjälte är ändå revolutionerande. Eller i alla fall väldigt annorlunda litteraturhistoriskt sett och historiskt sett.
Och varför, sa han, mina kära vänner och medlidande, ska vi vara slavar åt ett okänt folk? Har de besegrat oss i något krig? Har de vunnit oss i ett ärofyllt slag? Och har vi blivit deras slavar för att delta i krig? Detta skulle inte förarga ett ädelt hjärta. Det skulle inte uppröra en krigares själ, nej. Men vi är köpta och sålda som apor för att bli nöjet för kvinnor, idioter och fegisar. Och stödja bovar och bedragare som lämnat sina egna länder för plundring, mord, stöld och skurkaktigheter. Hör ni inte varje dag hur de förnedrar varann på de mest vanvördiga och barbariska sätt? Och ska vi lyda en så förfallen ras som inte har någon mänsklig värdighet kvar som särskiljer dem från de vidrigaste kreaturen? Nej, 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 svarade de alla med en röst. Caesar har talat som en stor kung.
Afrabens Orinoco får trots allt vara mer än en kropp, mer än en slav. Han får nästan vara människa. Men det händer mycket under den här tiden i Europa, och redan när Sudden skriver sin pjäs Orinoco har bilden av den svarte som slav etablerats. Orinocos älskade Imoinda är inte längre svart utan vit, och det antyds att hon är Afraben, författarinnan. Plötsligt är den svarte åtrådd av en vit kvinna och förminskad till en kropp, en djurisk sådan. Samtidigt som man på ett smidigt sätt lyckas skymfa Afraben, bara underklasskvinnor faller nämligen för svarta. I Saddens pjäs är också alla Orinocos brandtal borttagna, hans kvicka sinne och hans skarpa hjärna. Han har blivit mindre människa, mer slav. Och den bångstyriga och politiska författaren Afraben, som tack vare sin penna var svår att styra under sin livstid, blir också mindre människa och mer sitt kön genom att falla för den svarte mannen.
Föreställningen om svarta mäns juriska sexualitet, den dyker ju upp ganska tidigt egentligen i den västerländska skrivandet och föreställningsvärlden, och också vita kvinnors obönhörliga dragning till dessa icke-vita västerländska män. Och att de vita kvinnorna inte kan nästan hjälpa att de faller för icke-västerländska män, det beror ju naturligtvis på att de västerländska kvinnorna står närmare de icke-västerländska männen på utvecklingsstegen. Mm. Befinner sig närmare djuren helt enkelt. Längre ner på stegen.
För ett tag sedan kom en slags kartläggning över de 300 mest framgångsrika Hollywoodfilmerna. Den visade att 50 av dem hade en icke-vit man i huvudrollen. Lika många innehöll någon form av romantisk scen. Alltså, ni vet, kyssar bakom dimfilter och sen svart ruta. Men ingen av de här filmerna var de samma. En icke-vit man i huvudrollen får vara agent eller polis eller dylikt. Men han får inte samtidigt vara en älskande man. Han får inte ha ett libido. För den västerländska världen är den svarte fortfarande så hotande att vår berättelse om honom måste förminskas. Och sex är den sista utposten för att hålla icke-vita och kvinnor i schack.
När man studerar, tycker jag, historien, den koloniala historien, eller vår historia kan man väl bara kalla det rakt av, där kolonialismen utgör en viktig del, så är det, tycker jag, omöjligt att tala om ras eller kön eller klass utan att samtidigt tala om de andra. Man kan inte tala om bara en sak, utan de här tre är alltid väldigt tydligt länkade i våra föreställningsvärldar. Och jämförs ofta med varandra i både historien och idag i våra tankar. Det är så att säga inbyggt i våra tankar från början att det här har man varit annat att göra. Ras, kön, klass. Och sex är då liksom en hävstång mellan de här olika kategorierna. Eller en kanal, eller ett sätt att knyta samman dem.
Afrabens Orinoco har fortfarande en revolutionerande verkan. Dels för sin ovanliga och förhållandevis mångfacetterade bild av den svarte. Men också för att det är en kvinna som skriver och som vågar vara mäktig och politisk i ett fortfarande misogynt samhälle. För än idag görs bilden och berättelsen i västvärlden av kvinnan och av den svarta lite mindre och lite plattare än den av den vite mannen. Och även om Afraben var en vit kvinna med allt vad det innebar, är hennes berättelse större än många andra.
Jag måste berätta för er att de kristna aldrig köper en slav utan att ge dem ett nytt namn, eftersom deras originalnamn troligen är mycket barbariska och svåra att uttala. Så Mr. Treffry gav Orinoco namnet Caesar. Ett namn som ville leva vidare i Surinam lika länge som, eller längre än den store romarens strålande namn. Men det är uppenbart att han inte behövde någon extra hjälp av den Caesar. Oronoko gjorde saker lika minnesvärda. Och det hade de blivit om de utförts i en del av världen fylld av historiker som hade kunnat ge honom hans heder. Men hans olycka skedde i en obskyr del av världen som bara hade råd att låta en kvinnas penna ge honom erkännande.